Kapittel 10. Korpela talade vackert om den himmelska porten som står öppen och välkomnar, omfamnar och smeker. Han beskrev porten hur den kommer den nådeshungrande och fattiga männen i Tåredalen till mötes. Han prisade portens vishet för att hon stod öppen för de fattiga men sluten för de rika. Han lovsjöng Edens källor och deras vederkvickande kraft. Han beskrev hur dess vatten svalkade de febriga och darrande, hur den botade de sjuka och hur nära porten den var och hur porten doftade mull och jord och salighet. Paradisets sköte var där, bekransat av frukter och blomster. Hon kunde utvidga sig och förstoras, dra sig samman och förminskas. Korbela sa att detta Eden var ljuset, där tusen strålar möttes, och en plats där ingen behövde kläder. Alla skulle vara klädda i härlighetens kläder, och i Eden stod livets träd. Jag för min del var helt på det klara med vad Korbela avsåg med Eden, och vad det var för ett livets träd som ståndade. Men jag ville inte blanda mig i religionen. Det var ju domkapitlets sak. De troende kvinnorna blev som galna. En flicka i nedre tonåren började slita av sig kläderna. Och Hannes Koto kom i spritextas och ropade: "Han talar ju om min Jorinda." Ragnar Lassinantti, sedermera landshövding, var med på mötet som tur var. Annars hade jag trott att allt varit en dröm. Lassinantti hade också ett bra minne, så det är inte mycket som droppat på Helleberget ur det. Han kommer till och med ihåg namnet på en lingul häst som jag sålde billigt till Albej Vaginavara, för att denne skulle komma sig ut i skogen och få tag i livets kant efter det att han vaknat upp ur den vilda dansen i Jerusalem. Lassinantti var ju socialist, och genom den ideologin kom han ju in i riksdagen och residenset i Luleå. Men jag måste ge honom det erkännandet att ideologin inte förstörde honom och att partiboken inte var hans enda merit. Han hade faktiskt något mellan öronen också, men en skälm var han. Om han senare var kund hos Doris Hopp vet jag inte, men byxvägen blev senare allmän för många dam till höga tjänster vid de statliga verken. Det vet jag. Så jag undrar varför det var brottsligt att pensla varandra mellan benen och hälla kaffe längs ryggraden och vänta på en ark av kristall, och leka som barn med tändstickor på golvet, och slänga vatten mellan benen på kvinnorna, om det var uppfriskande för dem. Profeters och politikers samlag brukar ju inte räknas som otillbörlig handling.